så gott att vara här. Tack Jesus. Halleluja. Som jag nämnde tidigare så älskar jag EC. Och jag älskar Sion och älskar församlingen här. Och teamet som är samlat, ungdomsteamet, ungdomsledarna. Och alla ni som gör ert bästa för att se Guds rike komma i Vasa, Guds rike komma i Finland. Jag tror att Gud vill förena oss på ett ännu djupare plan. Han vill ta ner murar som finns i våra hjärtan. Murar som finns mellan språkgränser. Murar som finns mellan stadsgränser. Murar som finns mellan olika församlingar. Guds vilja är att vi ska vara ännu mer samlade, ännu mer enade. För att se Finland frälst. För att se Finland förändrat. För att se Europa förändrat. För att se hela världen skakad av Guds ande. Jag tror att Gud håller på att uppväcka ett folk. Och hans vilja är inte bara uppväcka vissa människor. Gud är inte en Gud som ser till människor så som vi gör. Gud är inte en Gud som väljer ut några få. Utan Gud vill kalla alla till att vara en del av hans rike. Och hans rikets utbredning i världen. Gud kallar dig. Du har en kallelse. Vänd dig till din vän, vänd dig till din kompis. Vare sig du känner honom eller henne som sitter bredvid dig. Vänd dig till den personen och säg, Gud har en kallelse för ditt liv. Och du kan köra engelska också. You have a destiny. You have a destiny. You have a destiny. Jag älskar ordet destiny, för det bär en större tyngd än bara kallelse. Destiny handlar inte om fate. Fate på engelska är ju att det finns en framtid som du inte kan rå på. Alltså vare sig du ber eller inte så kommer det här att hända. Vare sig du försöker eller inte så kommer det här att vara ditt liv. Men Bibeln talar inte om ett öde, om en ödetro på det sättet. Men Gud talar och Bibeln talar om en kallelse och en vilja som Gud har för den här världen. Och vi kan bli en del utav den. Och ordet destiny talar om det här, att vi har en framtid och ett hopp. Jag tror att Gud vill uppväcka det här under EC18 det här året, den här helgen, den här påsken. Att du börjar leva ut din tro i vardagen. Att du börjar leva ut vad Gud har lagt i ditt hjärta. Det syns i din vardag. Det är inte bara menat att synas här på EC när vi sträcker ut våra händer i lovsång. Det är menat att synas på måndag, på tisdag, när vi går tillbaka till skolan, när vi går till vårt arbete, vart du än befinner dig i vardagen. Det är menat att synas där. Och det syns inte bara genom dina ord när du säger Jesus, utan det syns i dina handlingar, hur du lever ditt liv. Och Guds vilja är att uppväcka ett folk i det här landet som lever ut sin tro i vardagen. Som inte skäms för Jesus. Men som inte heller känner att de måste predika Jesus hela tiden med sina ord. Utan de kan predika Jesus med sina gärningar, med sina handlingar. Hur de älskar sina medmänniskor. Så att vi kan ära Gud genom våra liv. Inte bara i kyrkan, utan i vardagen. Det här är någonting som jag brinner för. Och oavsett vad jag talar om så kommer det här ut på något sätt. Att Gud vill uppväcka ett folk. Jag tror verkligen det. Gud vill uppväcka dig. Han letar inte efter nästa Reinhard Bonke. Han letar inte efter nästa Benjamin Sträng. Han letar inte efter någon person som kan bli någonting. Utan han letar efter dig och var du befinner dig i din vardag. Det handlar inte om var du kommer att befinna dig 5 år från nu. Det handlar om var du befinner dig just nu. Gud vill inte använda dig bara 5 år från nu. Han vill använda dig just nu. Vart du befinner dig. Han är med dig. Och han vill vidröra människor genom dig. Och den här morgonen ska vi tala om någonting som kan förhindra det som Gud vill göra i ditt liv. Den här morgonen ska vi gå in djupare i temat för EC. Vi hittar det i Jesaja kapitel 34, vers 18 och 19. Det här är temat för hela den här helgen. Det står så här. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visade sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det här är temat för EC18. Och temat för den här morgonen är den första halvmeningen som vi ser där. Tänk inte på det som har hänt. Don't get stuck in the past. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var för. Se, jag gör något nytt. Jag tror att Gud vill tala den här morgonen. Jag tror att den helige ande har lagt det här ordet på teamets hjärta som förberedde EC18. Och när de skickade det här meddelandet till mig, Benjamin skickade det här om det här är temat för den här morgonen, så brann det till direkt i hjärtat på mig. Och kände att det här är någonting som Gud vill bränna bort så att hans goda vilja kan ske i ditt liv. Gud har en plan för dig, men det finns saker som kan hindra dig från att leva ut din kallelse. Det finns saker som kan hindra dig från att leva ut det livet som Gud har planerat för dig. Och ett av hindren är om vi börjar leva i det som var förr. Tänk inte på det som har hänt. Paulus säger det så här i Filipperbrevet i Nya testamentet. Filipperbrevet kapitel 3, vers 13. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag glömmer det. Jag väljer att glömma det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det här är ett förmiddagsmöte. Jag vill undervisa lite grann i den här morgonen. Jag är en sån predikant som oftast inte kan hålla mig från att bli vild. Jag varnade redan nu. Det kan vara så att jag börjar skrika efter ett tag. Det är inte för att jag försöker göra någonting, utan det är bara för att det brinner i hjärtat på mig. Men jag försöker undervisa den här morgonen. Och jag vill öppna upp Bibeln för dig så att du kan se hur Bibeln talar in i ditt liv. In i din situation just den här morgonen. Och hur Bibeln faktiskt ger dig nycklar, konkreta nycklar. Till att leva ut Guds vilja i ditt liv. Till att leva livet till fullo. Jesus sa så här att djävulen, fienden, han kommer att för att stjäla, slakta och förgöra. Fiendens vilja att dra ner dig. Fiendens vilja är att slakta, förgöra ditt liv. Men Jesus sa, jag har kommit för att ge dig liv och liv i övernog eller liv i överflöd. Guds vilja för ditt liv är att du ska leva ett liv i överflöd, i övernog. Inte bara ett liv, utan ett liv där du känner att mitt liv har mening. Mitt liv, I have a purpose, I have a destiny. Att du känner när du vaknar upp på morgonen, så känner du att det är inte bara en vanlig morgon. Mitt liv har en mening. Jag lever inte bara för mig själv. Jag lever inte så att jag kan ha en villa, en Volvo, en Vove. Jag lever inte så att jag kan ha en fin framtid någon dag. Utan jag lever för att Guds rike ska spridas genom mig idag. Och det ser ut på ett sätt. Det syns i min handling, det syns i mina tankar, det syns i hur jag talar. Det syns i hur jag möter med människor. Men min mening, mitt liv har en mening. Mitt liv, ett liv i övernog. Men det finns hinder som vi kan gömmas i. Det finns saker och ting som kan hålla oss från att kliva in i det Gud har för oss. Temat för den här morgonen, om du tar anteckningar, temat för den här morgonen är släpp det. Släpp det. Säg högt, släpp det. Släpp det, bara släpp det. Lägg det bakom dig, släpp det. Vi läste Jesaja. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om som var förr. Släpp det. Släpp det. Sluta titta bakåt. Börja titta framåt. Sluta titta bakåt. Börja titta framåt. Jag tror det här är en av sakerna som vi måste lära oss. Som Gud vill lära oss i våra liv. För att vi ska kunna leva ut livet till fullo. För att vi ska leva ut kallelsen som Gud har för dig och för mig. Så måste vi lära oss det här. Att vi inte kan leva i det förgångna. Vi inte kan hålla tag i det som har varit. Utan vi måste börja sträcka oss mot det som Gud har för oss i framtiden. Sluta titta bakåt. Börja titta framåt. Hur många av er har körkort? Många. Hur många av er har någon gång kraschat med bilen? På något sätt. Lite eller mycket. Rätt många av er. Vet du vad jag har märkt? Jag har kört några olyckor. De flesta har varit på grund av halka eller någon annan. Det är aldrig mitt fel, va? Eller hur? Det är aldrig mitt fel, det är alltid någon annan. Alltid något annat att skylla på. Men det jag har märkt är att den största faran med när jag kör bil är inte först och främst de andra som kör runt omkring eller ens halkan, utan den största faran när jag kör bil är att jag inte längre tittar på vägen som ligger framför mig, utan jag börjar titta på någonting annat. Jag vet inte om det har hänt dig någon gång, men det har hänt mig flera gånger att jag börjar titta på radion, eller jag börjar titta på min telefon för att vad ska jag sätta på för låt näst, eller textmeddelande ibland också, men det där pratar vi inte om här. Men du vet att du inte längre tittar på vägen, utan börjar titta på någonting annat. Ibland har det till och med hänt att det är en bil bakom mig som kör för nära, så att jag börjar titta i backspegeln. Vad håller den på med där bak? Vad är det här för något? Och jag märker plötsligt att... Har du hört det där någon gång när du kör bil? Det är liksom, det är gott att vägen har det där. För om inte det skulle finnas på sidan av vägen, så hade jag varit i diket flera gånger om. När händer det? Det händer när jag inte tittar framåt, utan börjar fokusera på något annat. Jag börjar fokusera på min telefon, jag börjar fokusera på radion, börjar fokusera på backspegeln, vad håller han på där bak? Jag tror det här är någonting som inte bara händer när vi kör bil, utan det här är någonting som kan hända i våra liv. Gud har en plan för dig. Och Gud vill att dina ögon ska vara fokuserade på Jesus och den framtiden som han har för dig. Men det är så lätt att börja fokusera på annat. Vad var det han sa nu? Vad tänker de om mig egentligen? Det är så lätt att börja titta i backspegeln på det som har hänt förra veckan, förra året. Vissa utav er grämer er fortfarande över någonting som hände 3 år sedan. Alla andra har redan glömt. Om du skulle ta upp det och börja prata om det. Kommer du ihåg den här gången jag gjorde bort mig så hemskt? Alla skulle säga, vad snackar du om? Men för dig så är det fortfarande en stor grej. Och det är så lätt att börja leva i backspegeln. Det är så lätt att börja leva i det som var. Ibland kan det vara bra saker som vi lever i. Gamla segrar som vi tittar tillbaka mot. Vilken underbar tid det var. Andra gånger kan det vara synder, skamliga saker. Saker som gör oss rädda. Men en sak som jag kände väldigt starkt för den här morgonen var att det inte bara gamla saker som tar vår blick från det Gud har för oss. Ibland är det saker i nuet som vi är rädda för i våra liv just nu. Min fru, hon har en gåva att drömma drömmar. När jag ser ofta drömmar från Gud. Väldigt ofta. I natt så drömde hon en dröm. När hon vaknade upp på morgonen så sa hon så här. Pekka, jag såg en dröm. Att vi var i Sionförsamlingen i Vasa. Det här första gången jag tror att hon någonsin har drömt om den här församlingen. Men hon såg en dröm att hon var i den här församlingen här i Vasa. Och hon såg en grupp killar, en grupp unga män. Kanske 5-6 män. Och alla hade någon grad av förtvivnad hand. Vissa utav dem, handen var bruten, det hade hänt någon olycka. Andra hade bara en hand som var förtvinad för att de inte hade använt handen. Den andra handen var hel och fungerade väl, men den ena handen var förtvinad på något sätt. Alla 5-6 killar. Samma sak. Och i den här drömmen som hon såg, så hade de killarna tagit sin förtvinande hand som ursäkt för att de inte kunde leva ut det som låg framför dem. Jag kan inte göra det jag vill göra på grund av det här. Jag skulle gärna vilja hjälpa i församlingen, men jag kan inte, för jag har en förtvinande hand. Jag skulle vilja göra så mycket mer i mitt liv, men jag kan inte. Och i hennes dröm så hade de gömt sig bakom sin förtvinade hand. Men sen såg hon i drömmen hur de här männen kom tillsammans och faktiskt tog en kyrkobänk, en hel sån här gammaldags, ni vet hur de ser ut, en sån här kyrkobänk. Och de tog den och byggde, du vet när du går in i en restaurang så har de en sån här booth, va? Så här, 2 sidor bord i mitten, riktigt fräscht, fint. De tog en gammal kyrkobänk och byggde någonting fräscht från den. Och de var samlade runt bordet. Men fortfarande tänkte de så här. Vi kan inte för att vi har förtvinande händer. Vi kan inte göra det vi vill. I själva verket kunde de. Men de tänkte i sina huvuden, jag kan inte på grund av det här. Jag vet inte vad din förtvinande hand är. Jag vet inte om det är någonting som hände. Någonting som någon sa, någonting som du mötte, någonting som hände ett år sedan, tre år sedan, fem år sedan, i förrgår, igår, i morse. Jag vet inte om det är någonting som ligger bakom dig eller någonting som du lever i nuet. Någonting som du bär på hela tiden. Jag vet inte hur det ser ut i ditt liv. Men för Israels folk, där Jesaja skriver i kapitel 43 till dem, de hade en förtvinad hand på många olika sätt. Du vet, om vi går tillbaka till Jesaja bok, kapitel 34. Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var för. Tänk inte på det som har hänt. Tänk inte på det som har hänt. Det som hade hänt folket var att det var en nation i spillror. Babylon hade kommit in. Det började år 740 före Kristus, och under flera års tid så attackerade assyrierna Israel, det norra riket, och de tog folk till fånga, och slutligen år 722 före Kristus så förstörde de hela norra riket och tog folket i fångenskap. Templet var förstört och Israel var i fångenskap. Judarike var ju avgudadyrkan, de hade glömt Gud. Det är en nation i spillror, det är en nation som en är fokuserad på det och en annan är fokuserad på det där. Vi kan inte på grund av vi är i fångenskap. Det går inte för att titta på det som har hänt. Jag skriver till en vilsen nation. Han skriver till ett folk som inte riktigt vet vad som kommer att hända i framtiden. Och till dem säger han, Jesaja 34:18, tänk inte på det som har hänt. Se, jag gör någonting nytt. Tänk inte på det som har hänt. Se, jag gör någonting nytt. Du vet, Israels folk, de hade haft segrar. Massor av segrar. Israels folk hade gått igenom saker och ting med Gud som få andra har. Gud hade frigjort dem från slaveriet i Egypten. De hade segrar som de kunde se tillbaka på. När vi talar om att släppa det och behovet av att låta det gamla vara gammalt. Så ibland är det inte bara gamla misstag. Ibland är det gamla segrar som vi måste glömma. Gamla segrar som vi måste lägga bakom oss för att kunna nå ut till det som Gud har för oss idag. Israels folk måste lämna de gamla segrarna bakom sig. Segern där Gud tog dem från slaveriet i Egypten och förde dem in i det förlovade landet. De var tvungna att lämna tillbaka till Gud, striderna, alla minnen av vinsterna som de hade när de intog det förlovade landet. De hade hört historierna som pappa berättade, som farfar berättade. Guds stora ting. Under och tecken. Folket vandrade genom Röda havet. Mose tog staven och slog i klippan och vatten kom ut. Och Josua, när han blev ledare för landet, så vandrade de över Jordan. Och det var torr mark. De intog Jeriko och murarna bara föll. Massor av segrar. Du vet, vi som är unga kanske inte har det här problemet lika starkt. Men vi kan ha det lika väl som äldre. Men jag har träffat många äldre kristna som gärna tittar tillbaka på gamla segrar. Du vet, det var så bra på 70-talet när det var väckelse. Jag kommer ihåg 90-talet när Gud vidrörde mig så starkt. Det är så lätt att börja leva i gamla segrar. I det Gud gjorde någon gång. Vi kan ha samma problem. EC17, det var så bra, så bra, så bra. Jag önskar att EC18 var precis som det var förra året. Och vi håller tag i någonting som gammalt. Någonting där Gud säger, släpp det som var. Det var en seger. Ta det till dig. Låt det uppmuntra dig. Men lev inte i det förgångna. Släpp tag om det som har hänt. Släpp tag om din gamla seger. För om du håller tag i den så kan den hindra dig från att kliva ut i det som Gud har för dig den här helgen. Släpp din gamla seger. När Jesaja skriver till Israels folk, tänk inte på det som var förr, så inkluderas alla deras segrar i det. Tänk inte på det som var förr. Tänk inte på hur det såg ut där i det förlovade landet när ni fick bo i det som Gud hade för er. Tänk inte på att jag önskar att allt var så som det var då. Nej, sträck er framåt mot det Gud har för er. Släpp det. Släpp det. Det andra, släpp det nummer två. Släpp det nummer två. Lämna misstagen bakom dig. Det räcker inte att lämna de gamla segrarna. Ibland kan det vara så att vi hålls tillbaka från vår framtid för att vi vill att det ska vara som det var förr. Men ibland så hålls vi tillbaka av någonting gammalt som vi faktiskt inte vill ha i våra liv längre. Men det bär på oss och det tynger på våra hjärtan. Skulden, skammen, rädslan. Tänk om det blir så igen. Tänk om det händer igen. Vissa utav oss har gjort samma misstag så många gånger att vi inte längre hoppas, ens vågar hoppas på en bättre framtid. Vissa utav oss har tillåtit synd i våra liv för att vi tänker, jag kommer aldrig komma över det här. Vissa utav oss hålls tillbaka av någonting som Gud säger, min son tog det där på sig på korset. Släpp det. Släpp det. Våga släppa det. Om du inte vågar så kommer du att hållas tillbaka i det gamla. Det är dags att kliva in i någonting nytt. Gud vill frigöra dig in i din framtid. Men om du låter dina gamla misstag hålla tag i dig så kommer du att dras tillbaka in i det gamla. Guds vilja är att sätta dig fri. Och det är ett beslut som du kan ta idag. Släpp det. Släpp det. Släpp det. Det är enkelt med Jesus. Du vet, tron på Jesus, det är inte rocket science. Det är liksom inte rymdforskning det här handlar om. Jesus tog din skuld. Han tog din synd. Han tog den på Golgata kors. Vi firar påsk för att han dog för oss. Men inte bara för att han dog, utan han uppstod. Och det betyder att han har kraft att sätta dig fri. Samma kraft, säger Bibeln, som väckte Jesus från de döda, lever i dig som är kristen. Han bor i dig. Samma kraft som förlåt. Samma kraft som fick Jesus att stå upp från döden lever i dig. Varför lever du i det förgångna? Varför lever du i dina gamla misstag? Han tog det redan på korset. Låt honom ta det. Det är enklare än du tror. Och jag vet för vissa utav er som har gjort samma synd om och om igen. Eller gått in i samma rädsla om och om igen. Eller gått in i samma tankesätt om och om igen. Så kan det vara svårt att tro att det kan vara så enkelt. Men vet du, att när du möter Jesus, ett möte med Jesus kan förändra allt. Ett möte med Jesus. Ett möte med Jesus. Vi ser det om och om och om i Bibeln. Ett möte med Jesus förändrar allt. Ett möte med Jesus. Ett möte med Jesus så blir den blinde hel och han ser igen. Ett möte med Jesus så blir kvinnan som var förtryckt av hundratals demoner frigjord. Mannen som var så bortgången i sin synd att han sprang naken runt gravarna. Ett möte med Jesus. Och han är så förändrad att folken i stan inte förstår att det är samma man längre. Ett möte med Jesus. Ett möte med Jesus. Det här kan vara din dag. Om du bara släpper det. Men vet du, om du håller tag i det fortfarande. Om du bär på det fortfarande. Så är det ditt val. Du kan komma till Jesus och säga, här är det. Men sen tar du upp det igen. Och sen bär du på det igen. Gud vill att du kommer idag och säger, jag släpper det. Jag släpper det. Släpp dina gamla segrar. För det andra, släpp dina gamla misstag. Men det tredje som jag vill gå in i är det område som jag kände starkast för den här förmiddagen. När jag bad för det här mötet så såg jag en konstig bild. Faktiskt flera olika. Och jag förstod att alla de här talar om samma sak. Den första bilden var om en mask. Du vet, en mask som vi tar på oss när vi går till kyrkan. Jag har allt bra med mig. Pisa Jesus. Vi kanske inte pratar så, det kanske är coolare idag. Men förr i tiden som Guds frid. Frid, broder. Och vi ler för att vi tänker att det är så här som jag måste se ut när jag går till kyrkan. Jag kan liksom inte öppna mitt hjärta så som det faktiskt är. Jag måste ta på mig en mask. Och vi gör det här när vi går till skolan också. Då ser masken annorlunda ut. Jag är cool, jag är relaxed. Everything is all right. Vi tar på oss masker för vi tänker att det är så här som jag måste vara. Jag såg en undersökning som The Forward Club hade gjort. De hade gjort en undersökning bland både vuxna och ungdomar om masker. Och när de intervjuade vuxna så berättade vuxna att när de känner att de måste le alltid, alltid vara respektfulla, glada, snälla, så i själva verket kände 7 av 10 att jag faktiskt är ledsen, rädd, stressad. Jag måste ta på mig en mask. Jag måste se ut på ett visst sätt, bete mig på ett visst sätt. Bland ungdomar. Ungdomar som vill visa att de är coola, relaxed, all right. Alltid happy. Så var det inte bara 7 av 10. Utan 9 av 10. Som kände att jag faktiskt är ledsen, rädd eller stressad. Och även när jag är ledsen, rädd eller stressad så måste jag vara happy, cool, athletic, all right. Vi beter oss på ett visst sätt. Och det här kan hända allihop. Det här är inte bara ungdomar som är i världen eller vuxna som inte känner Jesus. Det här är kristna också. Och inte bara kristna som går i kyrkan då och då. Kristna som går i kyrkan varje vecka. Professionella kristna, pastorer. Det här kan hända oss också. Det är flera gånger i mitt liv när jag har varit trött. Alldeles för trött för att egentligen orka gå till kyrkan. Och så känner jag att jag måste ju gå. Jag kan liksom inte stanna hemma. Jag är ju pastor. Jag måste vara där. Och jag går och tar på mig en mask. Jag är glad. Det går bra. Men innerst inne är det liksom att jag vet inte. Jag skulle behöva lite frid, lite ro. Ett möte med Gud. Och vet du vad jag har märkt i mitt liv? Att om jag tar på mig masken som säger att jag måste le. Jag måste pumpa upp. Jag måste vara glad. Vad som händer är att jag sätter upp en mur mellan mig och Gud. Och jag kan vara i ett möte. Jag kan leda ett möte. Jag kan till och med predika ett möte. Utan att ha ett möte med Gud. För att jag själv satt upp en mur. Och jag har också märkt att om jag vågar ta av mig min mask. Och istället för att komma till teammötet och försöka pumpa upp allihop och försöka vara glad idag. Om jag istället tar ner min mask och säger jag är trött idag men vet du jag tror fortfarande. Jag känner mig utmattad den här veckan. Men vet du vad? Jag vet att ett möte med Gud kan förändra allt. Jag vet för jag har haft sådana möten så många gånger. Och jag behöver ett sådant möte idag. Och jag vågar ta av mig min mask. Så jag har känt så många gånger. Guds ande börjar flöda. Direkt. Genast. Det är så lätt. Att börja ta på sig en mask. Eller att börja gömma sig och tänka. Jag måste bete mig på ett visst sätt. Jag måste se ut på ett visst sätt. Jag måste ha viss slags kläder för att bevisa att jag är i anden. Vi såg det tidigare idag. Det är så lätt att börja ta på sig masker. Men om du tar på dig en mask, så kan din mask bli en mur mellan dig och Gud. Din mask kan bli en mur mellan dig och din kallelse. Din mask kan bli en mur mellan dig och det Gud har för dig. Om du inte vågar släppa taget om masken, så kommer du inte att kliva in i din kallelse. Men jag känner den här morgonen att Gud vill kalla dig till att släppa taget om gamla segrar. Släppa taget om gamla misstag. Och släppa taget om gamla masker. Släpp det. Släpp det. Släpp det. Vet du, Gud känner dig ändå. Du behöver inte fejka inför honom. Bibeln säger, Jesus säger, han vet till och med hur många hår du har på huvudet. Crazy. Betyder det att han är en hårfreak? Han går runt liksom, hur många är kvar? Hur många är kvar? Räkna varje dag. Han ska gå och duscha nu. Haha, jag får räkna igen. Nej, det är inte det handlar om. Han är inte ett hårfreak. Vad det handlar om, att Gud vet om dig även det som du själv inte har någon aning om. För du vet inte hur många hår du har på ditt huvud. Du har inte en aning. Men han vet, han ser. Även det du inte ser. Och jag har träffat så många människor som känner så här. Att om folk kände mig som jag verkligen är, så skulle de inte älska mig. Om folk visste hur dan jag verkligen är, så skulle de inte vilja vara min vän. När jag var tonåring så kände jag så. När jag var tonåring så kände jag att jag måste ha någon tjej som gillar mig. Och det var bara när jag hade någon tjej som gillade mig som jag kunde känna att jag kan gilla mig själv. Men när jag började ett förhållande med någon, så kunde jag inte gå djupt i det förhållandet. För efter ett par veckor, eller åtminstone en månad, så började den här tjejen vilja veta saker om mig. Och började fråga frågor om mig. Ville börja lära känna mig mer. Och då gjorde jag alltid slut. För jag visste, i mitt huvud, att om hon vet mer om mig, så kommer hon inte att gilla mig. Och det är bättre att jag gör slut direkt än att hon gör slut när hon ser hur den jag verkligen är. Och jag gick runt så i många år. Och jag blev kristen och gav mitt liv till Jesus. Jag visste att Gud älskar mig. Men ändå hade jag det här i mig. Om folk verkligen visste hur den jag verkligen är, så skulle de inte gilla mig. Måste ta på mig mask för att se ut på ett visst sätt. Alltid rolig, alltid glad, alltid ler, alltid respektfull. Alltid relaxed. Och jag tänkte att de gillar mig så länge jag har masken på mig. Men om de ser mig som jag verkligen är, då har jag inga vänner kvar. Och konstigt nog tänkte jag så med Gud också. Att när jag kommer till kyrkan så måste jag nog sträcka mina händer. Eller på något sätt liksom få honom att gilla mig. Så att han kan acceptera mig. Så att jag kan acceptera mig själv. Och det tog ett par år innan jag började förstå att hans kärlek faktiskt är konstant. Och han ser vad som ligger bakom min mask. Han vet vad som är sanningen i mitt hjärta. Han vet allt om mig, även det jag inte har någon aning om själv. Han vet till och med hur många hår jag har på mitt huvud. Han vet vad det är tanke. Han vet vad det är känsla. Och ändå älskar han mig. Ändå älskar han mig. Han älskar mig. Och det var först när jag började motta hans kärlek utan några masker. Utan att försöka gömma mig. Utan att försöka vara kristna Pekka. Eller respektfulla Pekka. Eller den Pekka som kanske är värd att gilla. Även när jag var mig själv precis som jag är, så älskar han mig. Och det var först när jag började förstå Guds kärlek in i mitt innersta, som jag började bli satt fri till att vandra ut i min kallelse. Det var först när jag började förstå att han faktiskt älskar mig alltid utan krav. Så mycket att han gav sin son för mig. För att han älskar mig. Och vet du, det där är en process. Att möta Guds kärlek. Att tillåta Guds kärlek gå djupt i oss. Och den processen börjar med att våga släppa taget. Och processen fortsätter med att våga släppa taget. Kanske idag som highlightar Gud en mask i ditt liv. Eller kanske highlightar han en gammal seger eller ett misstag som har hållit dig tillbaka. Och du får släppa det. Men det kan vara så att imorgon, eller på lördag, söndag, nästa vecka, så highlightar Gud någonting annat. Och det är dags att släppa någonting annat igen. Det här är en process som fortsätter i våra liv. Där Guds kärlek får gå djupare och djupare och djupare i oss. Och han kallar oss alltid till det här. Släpp det. Släpp det. Släpp det. Lämna det bakom dig. Jag tror att det här är en dag där Gud vill kalla dig till att lämna det bakom dig. Lämna det gamla bakom dig. Lämna ditt misstag. Lämna din seger. Lämna din synd. Lämna din skam. Lämna din rädsla. Lämna din mask. Lämna ditt behov av att bli accepterad. När du vågar släppa det så ser du att han accepterar dig precis så som du är. Han älskar dig precis så som du är. Och där finner du kraften i din relation med honom. Jag vill avsluta med den andra bilden jag såg. Den första bilden var den av masken. Den andra bilden, den var också konstig. Den andra bilden var en grop. Nästan som en grav, men mer som en grop. Mer som en brunn. Och jag såg hur många utav oss i det här rummet idag hade gått in i gropen och grävt ner oss i gropen. Och det var två olika skäl som vi hade tagit dit oss i. Och det ena, det ser vi i Josefs historia. Kommer ni ihåg Josef? Han med den grymma manteln. Med massor med färger på. Han som var älskad av sin pappa. Hans bröder hatade honom. Så de tog honom och ville döda honom. Så de valde att slänga honom i en brunn. Kommer du ihåg det här? Innan de sålde honom till slav så slängde de honom i en brunn. Och jag tänker att det är många utav oss som känner att livet har slängt oss i en brunn. Att det har hänt saker till oss i vårt liv som gör att jag sitter fast. Jag kan inte ta mig ut. Det kanske är någonting någon sa, någonting någon gjorde, ett misstag som du själv begick. Och du befinner dig i en brunn. Och det känns som att jag kan inte ta mig ut. Jag kan inte komma ut. Och den andra bilden var den av Gideon. Jag vet inte om ni kommer ihåg Gideon. Stark stridsman. Domarboken kapitel 6. Du kan läsa mer själv. Men det står i domarboken att Gideon, för att han var rädd för vad midjaniterna skulle göra, hade tagit vetet och gått in i en vinpress. En vinpress, en sån här stor, verkligen nästan som en brunn. Och han hade gått ner i brunnen, i vinpressen, för att dela vetet, hur man nu ska uttrycka det. Så han var i brunnen på grund av rädsla för vad andra skulle säga och tycka. Jag såg en bild av många utav oss. Och ni får förlåta mig för det här. Jag vet inte om den här dopgraven är helig eller inte. Men jag vill visa det så här. För det jag såg är att många utav er, ni hade gått ner i en brunn. Vissa utav er, på grund av det som hade hänt i ert liv, ni kände som att ni var slängda ner i brunnen. Andra utav er hade gått ner i brunnen på grund av rädsla. Och det jag såg var, många utav er känner så här. Här är allt bra. Inget jag behöver vara rädd för. Inga människor jag behöver möta. Och så tittar ni upp lite grann då. Nej, jag vågar inte. Jag vet inte. Och är många här. De tittar på mig, tror jag. Jag går vidare. Och jag såg en bild där många utav oss befinner oss i en brunn. Och vi har tryckt ner oss själva. Och vi trycker ner oss själva. Och vi låter rädsla trycka ner oss. Och vi känner att vi inte kommer någon vart. För det är alltid någonting som är i vägen. Jag vill ju så mycket med mitt liv. Men jag kan inte, för jag kommer inte framåt. Och jag vill ju se så mycket mer än vad jag ser idag. Men jag vet inte hur det kan vara möjligt. För jag känner att jag sitter fast. Fast i något som har hänt. Fast i vad människor skulle säga om mig. Fast i min egen rädsla om vad som kommer att hända i min framtid. Men jag såg hur Gud sträckte ner sin hand. Benjamin, kan du komma? Du är stark nog. Du vet att du behöver dra upp mig nu. Benjamin är Jesus. Det Gud vill göra med dig. Han vill ta tag i din hand. Men du vet att du måste släppa någonting gammalt för att kliva in i någonting nytt. Du måste våga släppa taget om rädslan som håller dig tillbaka. Våga släppa taget om misstaget som du begick. Och när du sträcker ut din hand så tar Jesus tag i din hand. Och han drar upp dig. Åh! Och du är fri! Tack, Benna. Det här är någonting jag tror Gud vill göra den här morgonen. Det är dags att släppa någonting gammalt för att kliva in i någonting nytt. Jag vet inte vad det gamla är i ditt liv, men jag tror att den helige ande har talat till dig den här morgonen. Och jag tror att Gud vill tala till dig just nu. Så be lovsångsteamet att komma fram. Vi ska be tillsammans. Jag vet inte hur din brunn ser ut. Jag vet inte vad det är för murar som du har byggt upp. Eller som du har blivit nedtryckt i. Men jag vet att det finns en som dog för dig. Så att du kan vara fri. Hans namn är Jesus. Och han är här idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag känner så stark för det här den här morgonen. Du kan vara här, du kanske är fri som en fågel. Du vet inte någonting i ditt liv som du måste släppa taget om. Då kan du bara be för dem som är runt omkring dig. För jag lovar att det finns många. Det finns många som måste släppa taget om något den här morgonen. Det finns många som har blivit nedslängda i brunnar. Som har tryckt ner sig själva på grund av rädsla. Många. Och jag vet att Gud kallar dig den här morgonen till att släppa det. Vi sluter våra ögon och vi ber tillsammans. Tack Jesus.